Alltså, men det är inte jag som är först med att kommentera det.
Jo.
Nej. Typ. Du menar att dina kompisar bara, nej, men att prata bebisspråk med sin man, det är helt normalt. Ja, de också det? Är det jag som är onormal? Jag slås av en livskris just nu. Är det så man ska göra? Hej och välkomna till Kulturpodden med Reb och Nin. Idag så spelar vi in, vad är det, fjärde avsnittet?
Ja, jag tror det.
Ja. Det går ganska fort. Tänk, vi har hållit på med det här i 2 månader nu.
Är det så länge?
Ja.
Ja, ja, det går fort här.
Ja, och jag tänkte vi ändå skulle börja. Vi ska inte tråka ut er med valet. För det är så många andra poddar som pratar om valet och den komplicerade situationen och så. Men jag tänkte att vi ändå skulle sådär, liksom passa på att ta tillfället i akt att om du nu skulle bli kulturminister, Nina.
Mm.
Du blir en våldshärskare inom kultursektorn. Vad skulle vara den första reformen du skulle göra då?
Jag tror jag hade gjort alltså gratis inträde till statliga museer.
Mm. Det är ju en ganska vanlig grej man brukar prata om i kulturpolitiken.
Ja.
Hur?
Jag tror, ja, men för det första, jag skulle ju få folk och börja gå på museum mycket mer. Kanske de som inte gör det också.
Mm.
Och det är liksom bygga vidare. För ofta så ett museibesök skapar ju ofta liksom ett intresse att titta vidare på någonting eller läsa vidare om någonting. Eller...
Mm. Och jag kan tycka det också att alltså jag tycker om att gå på museum i England. Där det är liksom helt gratis. Det är bara att gå in. Och sen om du har lust så kan du liksom skänka en pund. Att de har de här liksom plastboxarna.
Mm.
Och samma sak med trycksaker. Vill du ha en broschyr eller en karta eller information så kan du. Du behöver inte, men du kan lämna en pund. Som liksom tack för hjälpen eller man ska säga.
Ja.
Jag tycker det är ganska fint.
Ja, det tycker jag också. Jag tänker på det blir lite samma sak som, nu vet jag inte alls hur det är här i Sverige, men kyrkorna på Åland i alla fall, de håller ju öppet under sommarmånaderna. Och då har de väl någon kyrkvakt som är där. Men i alla fall att man liksom får gå in och titta på kyrkan och man får ta en liten broschyr. Och så liksom får man skänka det man vill. Mm. Jag tycker det ger jättemycket. Det är något som jag har utnyttjat väldigt mycket.
Ja, du har ju ett ganska speciellt förhållande till kyrkor och kyrkogårdar, har jag förstått.
Ja, du har det, va?
Nej, men jag tycker det är på ett sätt tycker jag att det ska vara självklart på något sätt. Att det ska vara det, för att alltså, det känns som att hela samhället på ett eller annat sätt tycker att det är viktigt att folk tar del av kultur. Alltså, oavsett om det är Vasaskeppet eller kulturhistoriskt gamla föremål eller om det är konst. Att man ändå vill uppmuntra folk till att ta del av det som är vårt gemensamt. Ja, och då skulle man ju också kunna... ja, men ha en annan inställning. Det är ju ändå lite konstigt kan jag tycka att det är ju våra gemensamma saker som ställs ut på statliga museum ofta. Och då kan jag tycka att det är lite märkligt att man ska betala inträde till något som redan är mitt. Det är ungefär som att jag skulle betala entré om jag har en privat hemmafest.
Ja, och där så är det ju lite också, alltså, precis som du säger, det är ju vårt gemensamma kulturarv. Och det är ju liksom det som, ja, som det mesta där ägs ju liksom gemensamt. Det är ju vårat allas.
Mm.
Och där kan jag känna lite också, det finns ju vissa museer, många museer ska jag säga, som till exempel tar ut avgifter om du vill beställa en bild eller liksom något sånt där ur samlingen, eller om du vill publicera det och sådär.
Mm.
Och det ger ju också väldigt mycket begränsningar.
Ja, ja visst.
Ja, så det tycker jag också skulle vara gratis, alltså fri tillgång. Sen får det ju vara under vissa premisser, liksom att man inte får, att du får inte ändra bilden och sådana grejer.
Mm.
Men där tycker jag liksom samma princip borde gälla.
Jag tycker också att det är lite märkligt det här med just bilder, alltså bildrättigheter. För att är det så att man lånar ett originalverk, då kan jag förstå att det är lite kostnader. För det sliter ju på konsten att åka runt och transporteras och så. Och de pengarna kan man då lägga i någon slags fond för konservering och så vidare. Så där kan jag förstå att det kan finnas en låneavgift på något sätt. Men just när det gäller liksom digitala bilder.
Mm. Ja, jag menar ju digitala bilder då.
Ja.
Men ja, om det är inlån av föremål och sådär, då är det ju absolut att det ska vara avgifter.
Mm.
Men det kanske bara ska vara sådana avgifter som liksom täcker ja, men precis, skaderisken och ja, slit och sådär.
Mm.
Och transporter då. Liksom.
Ja, såklart. Nej, men jag vet inte, jag är lite kluven så här, för jag skulle vilja göra så mycket saker på kulturområdet om jag då, efter att du har haft din första skandal, måste avgå. Du har så här, lånat hem olika saker från Nationalmuseum till din egen bostad, och du råkade vi spilla lite kaffe på Rembrandt.
Ja.
Då måste ju du avgå.
Ja, jag måste nog det. Med buller och bång.
Ja, fast du hävdar ju självklart att du har ju liksom inte gjort något fel. Utan det är ju reglerna som är väldigt otydliga.
Mm, precis. Det står inte i avtalen.
Nej, precis. Det står inte att kulturministern inte får låna hem saker och spilla kaffe på dem.
Nej.
Eller rödvin kanske. Det är lite mer.
Ja, precis.
Ja, men då tar ju jag över såklart.
Ja.
Och jag tror att förutom då det här med inträde på statliga museum, så skulle jag kämpa för att liksom en nationell strategi för att ta hand om våra offentliga skulpturer, tror jag.
Mm-hmm.
Alltså att idag så på kommunal nivå så finns det väldigt lite pengar, om det ens finns några pengar, till att konservera och ta hand om den offentliga skulpturen. Utan annars får man liksom söka extra pengar från kommunen. Att man säger det att just nu så har vi den här skulpturen som skulle behöva fixas till. Och det kostar så här mycket. Får vi det? Men det finns liksom inget kontinuerligt, och man kan se det på våra offentliga skulpturer att många börjar liksom bli ganska, alltså de börjar bli väldigt slitna.
Mm.
Speciellt när det gäller skulpturer som har med vatten att göra, att det kalkas igen och själva materialet kan liksom. Ja, nej. Man behöver någon typ av strategi för hur man skulle fixa i ordning det. Och sen så kan jag tycka dels då att den här 1%-regeln om att 1% av varje nybyggnation ska gå till konstnärlig utsmyckning. Jag hade tyckt att det var väldigt spännande om man hade haft något liknande. Tänk om man skulle göra så på alla byggnadsprojekt. Tänk om det nu blir så att förbifart i Stockholm, om den blir av. Kan du tänka dig hur vackert det hade varit om 1% av den 31 miljonerna eller vad det skulle kosta, miljarderna. Om det 1% av det skulle gå till så här, utsmyckningar.
Ja.
Hade inte det varit fantastiskt?
Jo, det hade det varit.
Och då tror jag att man kan jobba mer strategiskt också. Alltså om en, man ska bygga någonting. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. En gågata, säger vi. Då kan man liksom jobba på ett mer strategiskt sätt. Det som händer nu, det är ju att ofta så, om man pratar offentlig skulptur och offentlig konst i allmänhet, så blir det ganska koncentrerat till stadskärnan. Alltså tänk om all typ av byggnationer skulle ha det här. Då skulle man ha ett rikare offentligt konst i bostadsområden och liksom i områden som ligger lite utkanten. Inte bara liksom en lägenhet som kostar 40 000 i månaden mitt i city. Jag tycker det är en ganska spännande tanke. Men jag vet, nu har vi ju, dels så har vi ju pratat några avsnitt faktiskt om din fascination för kyrkogårdar och döden.
Och, alltså det här börjar låta hemskt, jag går ju inte och tänker på det hela tiden.
Eller?
Bara när jag ska prata med dig, Rebecka.
Ja, jag framkallar döden i dig.
Ja, du gör det. Nej. Ångestkänslor och, nej jag skojar. Om du vill, jag har ju lite om gravar här om du vill ha mer gravar i material.
Det naturliga steget från gravstenar och kulturminnesgravar, det är ju faktiskt släktforskning faktiskt.
Mm.
Och vi har ju pratat nu mellan poddavsnitten om lite olika ämnen och sådär. Och då skrev du till mig helt plötsligt att Rebecka, vi måste prata om släktforskning.
Ja.
Kan inte du, vad tänkte du, hur kom du att tänka på det här ämnet?
Ja, alltså först kan jag säga att när jag messade dig och sa liksom att ja, men släktforskning, det vore väl något. Då tänkte jag liksom så här att oj, nu kommer Rebecka tycka att jag är helt mossig liksom.
Det gjorde jag lite också om jag ska vara helt ärlig.
Ja, jag misstänkte det. Ja. Nej, men jag kommer att tänka på det för jag och min man har just skaffat en ny kattunge.
Mm.
Vi har haft honom ungefär en vecka. Och han är en raskatt, han är en Maine Coon.
Mm.
Och då fick vi med en stamtavla.
Jaha.
Till honom. Och det är ju liksom så här, när man sitter och kollar i de där, så börjar man tänka lite själv liksom, jaha, vi vet så mycket om hans släkt, men jag vet till exempel inte så mycket om min mammas släkt.
Nej.
Alltså, sådär. Och det, ja, där så var det ju liksom diverse titlar från utställningar och sådär. Sådana har ju inte vi i våran mänskliga släktforskning oftast.
Nej, speciellt inte den titeln som, vad var det, Alfons gammelfarfar?
Ja, det är någon släkting där som har varit world champion. Så då fick jag lite så här, ja men okej, vi kanske ska ställa ut honom ändå. Liksom. Vi hade ju tänkt ha honom som sällskapskatt.
Mm.
Men det visar sig att han har hög potential också. Så jag vet inte, han är inte tillräckligt gammal ännu. Nej. Vi får se. Fortsättning följer.
Ja, nej, det är nog inte så vanligt i släktforskning att man kan se att någon har varit den vackraste någonting i världen.
Nej, precis. Kanske är någon så här beauty pageant.
Ja, just det, såklart.
Ja. Ja, men några sådana har inte jag, kan jag säga.
Alltså,
nej. I min släkt. Inte vad jag vet i alla fall.
Nej, inte jag heller.
Nej, men då kommer jag att tänka på ganska mycket, för min pappa håller på mycket med släktforskning.
Mm.
Så vi vet jättemycket om min pappas sida.
Mm.
Jag fick låna hans konto här på en sån här släktforskningssida som han har.
Mm.
Och jag upptäckte nu att det finns en gren som går ända bak till 1500-talet.
Oj, coolt.
Så det är ju liksom helt sjukt.
Alltså det är lite märkligt, för att när man tittar bak i släkten och man hör ju historier om olika personer och personligheter, så kan man se ganska mycket av sig själv i det. Alltså förstår du hur jag menar? Att liksom det kanske var någon specifik, något specifikt yrke som förekommer ofta, till exempel.
Känner du dig träffad av det?
Ja, jättemycket. Liksom alltså, min farfar har släktforskat ganska mycket. Men man ska ta det med en liten nypa salt, för att min farfar har en benägenhet att, liksom, att putsa på lite. Det är liksom min farfar var någon slags ingenjör. Och liksom... Ja, vad ska man säga? Han var liksom inte... Han var ingen adlig människa, men han var väl liksom... Ja, medelklass, övre medelklass där någonstans. Och han blev tillsammans med en societetsdam som sjöng opera. Okay. Och jag tror att han har liksom alltid på något sätt haft någon så här överklassångest. Alltså att han har känt lite så här mindervärdeskomplex, för att min farmor var dotter till en som heter Birger Lundström, som var partisekreterare åt Folkpartiet under 16 år tror jag. Mm. Och han har blivit utnämnd till, liksom, det var då Folkpartiet var som starkast, och han var tydligen en väldigt stor del i det och var en väldigt... uppskattad partisekreterare, både liksom inom Folkpartiet och i andra kammaren och sådär. Så att han har liksom jag fattar det som att han väldigt gärna vill tillhöra någon slags adel, så att han liksom har förfinat historierna lite. Så han pratar ganska mycket om att vi har haft en släkting som liksom har bott på hovet och liksom varit en del av hovet, och att han själv då när han var liten så hängde han ganska mycket på slottet och sådär. Så nu har man ju fått reda på att det kanske inte riktigt var så, utan det kanske var så att en i hans släkt jobbade på slottet typ som trädgårdsmästare.
Ja.
Och det är liksom lite sådär, ja, nej, men det är inte riktigt den bilden han har gett sken av liksom.
Och... Nej, jag tror att den där risken är väl ganska överhängande när man börjar släktforska.
Ja, och det är en annan sak är liksom att min pappa är lite samma sak som min farfar. Han vill nog liksom, fast pappa vill nog kanske vara lite mer märkvärdig än vad han är snarare. Och enligt honom då så var det liksom att hans familj hade det väldigt bra ställt fram till att han var 12 år. Och han liksom brukar säga det att han har liksom inte tagit på sig ett par byxor själv innan han blev 12. För att de hade liksom barnflickor och tjänstefolk och liksom bodde i någon slags, ja men typ som en herrgård. Medan det har kommit fram sen genom min faster som inte riktigt alls har den liksom, strävan om att vara för mer. Jag har liksom sagt att ja, en herrgård var det definitivt inte, utan det var liksom en villa.
Ja.
Och några tjänstefolk, ja, de hade barnvakter ganska ofta. Men det var inte så att det liksom, ja men du vet den här klassiska bilden av någon liksom hembiträde som hade den här franska dräkten på sig, du vet den här svartvita dräkten med ett förkläde. riktigt.
Ja, liksom arbetsuniform.
Ja, riktigt så var det tydligen inte heller. Så att
ja.
Men det finns ganska mycket sånt i min släkt. Av lite så här halvmytomaner. Och att man har liksom, på pappas sida så har man antingen varit liksom akademiker. Eller så har man varit konstnär. Alltså inte konstnär på det sättet att man har varit det på heltid. Utan man har haft ganska konstnärliga yrken.
Ja.
Min, en i släkten på pappas sida. Han var ingenjör. Men på fritiden så jobbade han svart som arkitekt.
Mm-hmm.
Så han har designat eller ritat upp så här nyckelfärdiga hus.
Ja, okej.
Det gjorde han tydligen svart då för att han ville väl tjäna mycket pengar eller något, jag vet inte. Så ja. Att min farfar har så här broschyrer på vinden någonstans över hus som han har ritat. Och liksom brev där det, han fick kommentarer och sånt där. Men där det liksom, det står inte att det är han som har gjort dem för att han har liksom inte deklarerat för det.
Nej.
Och anledningen till att min pappa då, enligt honom, inte hade tjänstefolk och inte bodde kvar i en herrgård i Stockholm. Det var att på min farfars företag så begicks det någon typ av skattebrott. Så att de fick liksom, det här är själva bilden som min pappa har sagt då, att då fick de flytta ner till Blekinge och de fick flytta in i liksom en trång lägenhet och de hade inga pengar och liksom massa sånt skit. Men enligt min faster så var det tydligen att det här företaget, det ägdes inte alls av min farfar utan han jobbade där och skulle liksom flytta till Blekinge för att jobba på den fabriken där som ingenjör. Men att själva firman då råkade ut för skattefiffel och han förlorade jobbet för att företaget slog ner.
Ja, men jag tycker liksom, alltså det var ju lite snopet.
Ja,
men jag menar, alltså sånt här som du berättar nu, det är ju bra mycket mer intressant tycker jag. Alltså det är intressantare att se de här liksom sprickorna i muren, om man säger så. Jag vet när jag har tittat i arkiv tidigare, det är inte min släkt, men liksom använt tillbaka till 1700- och 1600-talet.
Mm.
Om man ens hittar något där om alltså personer, så är det ju liksom, ofta så är det ju typ att ja, född i den församlingen det året eller liksom sådär.
Mm.
Och om man hittar något mer, då är det ju ofta liksom ur brottsregister.
Oj!
Ja, alltså då kan det ju till exempel stå, ja, snodde en limpa, fick det och det straffet, eller liksom sådär. Alltså så ibland så är det sådär att en person har kommit in i historieskrivningen, eller liksom, ja, historieskrivningen, kommit ner på ett papper i alla fall. Mm. För att de har gjort någonting dumt.
Man har varit dagdrivare eller?
Ja, men precis. Och jag menar, tänk om man skulle hitta typ en mördare i släkten eller något. Alltså långt tillbaka menar jag.
Ja, gud vad spännande.
Man vill ju helst inte att typ ens farmor eller farfar ska vara det, men liksom längre tillbaka så blir det ju mer intressant.
Fast jag tänker att det är ju nästan ännu roligare om man är liksom barnbarn till en mördare än att det har varit en mördare 200 år tillbaka i släkten. Alltså det, om man ska bara se det ur berättarvänlighet liksom.
Tycker du?
Ja, tänk dig, och om du liksom på en middag kan hålla en lång harang om den här liksom märkliga släktingen du har som åkte in på mentalsjukhus och efter 40 år där så lyckades den fly och sen mörda en barnfamilj. Alltså fattar du, berättar värdet i det? Ja, alla skulle sitta på stolskanten och bara med stora ögon och liksom, det är ju superfascinerande.
Ja, men då vill jag nog hellre att det är lite längre ifrån mig kanske. Att det liksom är typ farfars kusin eller någonting som har gjort det. Kanske inte liksom
Ja, där har så du nog kanske rätt.
För jag menar, risken är ju ändå att man typ har träffat sin farfar.
Ja, jo, det är sant.
Ja. Nej, men liksom just det här att ja, men det kanske inte gick så bra i affärsvärlden eller liksom sådär.
Mm.
Att, ja, att man ofta i släkten kanske tas upp som att man skapade det här företaget och liksom.
Ja.
Och så här bra gick det och så här. Men sen så blir det liksom inget slut. Det här med att företaget sen gick i konkurs, det är liksom...
Ja, fast jag tycker nästan det är mer intressant. Alltså de här klassresorna som man kan se liksom.
Mm.
Att min pappa då, enligt honom själv, har gjort en väldigt liksom markant klassresa neråt.
Mm.
Medans min mor har gjort en klassresa uppåt snarare. Om man tittar under hela hennes liv. Hon liksom... Hon kommer från en ganska speciell situation som nog, vad jag förstår, var ganska vanligt på liksom 50-60-talet. Eller vanligt var det ju verkligen inte, men det förekom att hennes biologiska pappa, han hade liksom en familj. Så att han hade liksom 3 eller om det var 4 barn, och så träffade han då min mormor på en annan ort och liksom skapade en familjesituation med henne. Och sen när hon blev gravid så liksom slängde han upp armarna i luften och bara, alltså jag har redan 4 barn och en fru. Det här kan inte jag gå med på liksom.
Nej.
Min mamma började liksom sitt liv med ensamstående mamma. Som liksom fick jobba mycket och min mamma var mycket hos grannfrun som liksom tog hand om henne och var lite som en barnflicka, hjälpte till att läsa läxor och sånt där. Och idag så är min mamma sjukt utbildad, är avdelningschef på ett sjukhus för så här barnkliniker och liksom har verkligen gjort en klassresa på det sättet att hon gick från liksom verklig arbetarklass till, ja, jag ska inte säga att hon är liksom över medelklass i alla fall, för hon tjänar så pass bra pengar.
Mm. Nej, men det har du rätt i. Alltså de här klassresorna är väldigt intressanta.
Mm.
Men det här som du sa också, då antar jag att hon blev liksom utstött från den andra familjen. Eller liksom...
Ja, han ville inte ha med mamma att göra överhuvudtaget.
Mm.
Det gick liksom,
men jag menar att där kan ju, nu vet inte jag hur det är för din mamma, men det har varit ganska mycket i min släkt i alla fall. Att man märker ju att liksom, tiden läker många sår faktiskt. Och att det blir så här att kanske när man blir äldre, att då kanske man kan ta kontakt med sina halvsyskon.
Ja, men det hände.
Så här.
Ja. När mammas biologiska pappa dog, så alltså mamma visste ju inte alls vem han var.
Mm.
För att det var liksom, det var en hemlighet typ, vad jag förstår. Eller i alla fall att hon hade halvsyskon. Hon visste väl bara mer eller mindre att hennes pappa hade lämnat dem liksom. Men så när han dog så fick hon ju en bouppteckning. Och i den här bouppteckningen så fanns det liksom kontaktuppgifter till de andra barnen.
Mm.
Så de träffades ju på det sättet. Och de har ganska bra kontakt idag. Min mamma och hennes halvsyskon.
Mm. Nej, men sånt där tycker jag, det är ju jättekul. Och det visar ju på hur viktigt släktforskning kanske är idag. Jag vet, min pappa, han har startat, eller jag är inte säker på att det är han, det kanske är någon annan. Men vi är med i alla fall på Facebook i en släktsida. Alltså du utgår från en släkting. Och så är det liksom alla ättlingar till den här släkten.
Mm-hmm.
Min det är på min farmors sida. Och hon hade jättemånga syskon.
Mm.
Så det är liksom jättemånga som är med i den här gruppen. Och jag och min pappa, vi var och åt lunch. Kan det vara ett år sedan? Lunch eller middag åt vi med liksom ättlingar från det här. Det var bara jag och en massa gamla gubbar, men det var jättekul ändå liksom.
Ja, jag tycker det är spännande. Men så här, om du skulle generalisera, nu har ju inte du din mammas släktforskning på samma sätt.
Nej.
Men ofta så hör man ju vad ens förälders släkt har liksom sysslat med generellt. Mm, vad skulle du säga då? Alltså grovt generellt, vad har de typ jobbat med eller så?
Alltså min mammas sida kommer ju från Småland.
Mm.
Nerifrån Hultsfred-trakten.
Mm.
Och jag vet ju alltså inte speciellt så där mycket om dem. Min mamma har ju 4 syskon, så liksom där har jag ju en massa kusiner och sådär.
Mm.
De flesta jag träffat. Men sen liksom längre bakåt känner jag mig lite osäker.
Mm.
Det är lite bönder och sådär. Min mormor lever ju fortfarande.
Mm.
Så hon brukar ju berätta om sina syskon och sådär. De, hon har också flera som är riktigt gamla. Men där tänkte jag också på hur mycket, alltså just den här förstahandsinformationen betyder. Alltså att en person liksom berättar om äldre släkt.
Ja, visst.
Och det här kanske också gör att jag kanske inte vet så mycket mer än liksom min mormors föräldrar. Mm. Alltså inte så mycket längre tillbaka. För det är ju de personer som hon har träffat och som hon pratar om.
Ja.
Men om jag till exempel inte hade träffat min mormor, då kanske inte jag hade vetat någonting.
Nej, jag tycker det är spännande. Just det här att sitta och diskutera och bara sitta och lyssna på lite olika saker.
Mm. Ja, men det tycker jag också. Det är jättekul att höra äldre personer berätta om hur det var förut.
Mm.
Och jag tänkte ganska mycket på det. Vilka personer man liksom känner till. Alltså lite så här till namnet en släkting eller sådär.
Mm.
För mig så är det ganska bundet till alltså fysiska ting. Alltså materiella ting som har gått i arv.
Ja.
Så har det nog varit ganska mycket, i alla fall på min pappas sida, för där har vi ärvt mycket föremål.
Mm.
Och då kan man ju liksom se kanske till exempel dopskålar och sånt som har varit ingraverade och sådär. Så det är liksom mer så att historien är bundna till ett föremål.
Oh,
och jag tänker också på min mormors sida. Det jag liksom vet där, det är bundet till vissa föremål för mig. Mm. Och det är min mormor då, hennes föräldrar. Jag har en liten, den är jättesliten men den är jättefin. En liten katt. Som är i gips tror jag. Och så är den målad och den är lite trasig lite överallt och sådär. Men den har tillhört min mormors mamma. Och sen samma sak med min mormors pappa då. Han arrenderade en tomt nere i Småland. Där han hade tänkt bygga ett hus till familjen. Men det blev ju inte riktigt så. Utan han byggde som ett litet, ja, en liten barack som han liksom skulle bo i medan han byggde huset. Det är baracken som står kvar idag. Och det är det som är våran sommarstuga. Nu går det ju väldigt många tv-program, såna här, vem tror du att du är och liksom sånt där kändisar får, får reda på mer om sin släkt. Och jag tänker också på de här, Försvunnen heter de väl?
Ja, och sen så har du ju här Allt för Sverige också. Amerikaner som kommer hit och har någon slags koppling till Sverige då.
Ja, precis. Och liksom det här att att ens släkt längre tillbaka i tiden ska säga någonting om vem man själv är idag.
Mm.
Det verkar liksom ha blivit jätteviktigt.
Ja, jo, men det tror jag. Och tittar jag då tillbaka på min egen släkt så kan man ju se liksom att du har akademiker, konstnärer på mammas sida. Det är mycket så här fackliga kämpar. Och alltså, och då pappas vad blir det? Pappas far, nej, morfar, som då var den här folkpartisten. Alltså jag är ju en väldigt politisk person. Och har alltid varit intresserad av politiken sedan jag var liten. Och sen så har du ju liksom det akademiska och konsten. Jag blev liksom inte en, jag blev ju ingen domare eller liksom jurist eller ingenjör, men jag liksom kombinerade konsten med det akademiska och blev konstvetare istället.
Mm.
Det är ganska roligt att se, och det finns en ganska rolig bild som en släkting till mig som heter Bajo har gjort. Han har gjort liksom, man kan säga typ karikatyrer på min farfar och min farmor. Och jag är jättelik min farmor när jag är sur. För att hon var tydligen alltid väldigt sur. Men när jag blir irriterad och sur så ser jag tydligen exakt likadan ut som henne. Och det är ganska roligt att ha kvar. Jag kan slänga upp den bilden på bloggen och på Facebook-sidan. Nej, men jag kan också tycka det här med släktforskning att visst ligger det lite en press på att man vill ha en historisk förankring.
Mm.
Alltså, man vill gärna ha någon typ av liksom historisk förankring. Att ja, min släkting var på det här, i det här tillfället. Till exempel. Så jag tänker, alltså, det ställer ju ganska mycket krav på att man ska ha en intressant person. För jag menar, vi säger att jag går och släktforskar. Då har jag liksom en förväntan på att min släkt ska ha liksom uträttat någonting. Eller ska ha varit speciellt på något sätt. Men tänk, så är en släkt liksom synonym med jantelagen. Alltså att man har alltid varit liksom en bonde som har varit strävsam och skött sig alltid. Bli vid din läst. Alltså det har inte funnits någon personlighet eller alltså som har stuckit ut. Varken på det ena eller andra hållet. Utan man har varit som folk är mest. Alltså det känns ju som att alla, alltså det borde ju finnas ganska många sådana släkter, tänker jag.
Ja, det måste du göra. Och jag tänker bara, jag har det här min pappas släktträd framför mig.
Mm.
Och det är ju liksom många där det bara står namn och så står det födelsår och dödsår.
Mm.
Och de klickar man ju inte på.
Nej.
Sen såg jag längre tillbaka här också, 1700-1600-tal, så är det liksom jättemånga såna här som det inte står någonting på. Och sen börjar man titta liksom på datum och sådär.
Mm.
Och då är det är ju många barn som alltså inte har överlevt. Mm. Alltså inte kommit upp i vuxen ålder.
Mm.
Och då blir man liksom bara en i statistiken på det här.
Just det.
Släktträdet. Och det är lite sorgligt. Men Rebecca, vad ska vi uträtta så vi inte blir en sån där som ingen vill klicka på?
Jag ska ju bli kulturminister nu när du har spilt kaffe på Rembrandt.
Ja, precis.
Nej, men jag vet inte. Alltså, jag tror så här att skulle jag helt kunna fixa om hela livet. Alltså att från och med nu så får jag bestämma allting. Jag är en sim. i The Sims liksom.
Mm.
Då hade jag nog blivit jurist, tror jag.
Jaha, vad oväntat.
Tycker du?
Eller nej, kanske inte. Du är så sträng, Rebecka.
Ja, oh ja.
Ja.
Vi är alla knappa knäppta.
Ja.
Nej, jag vet inte. Jag tycker det är spännande med juridik.
Ja.
Generellt. Och jag tycker det är ganska härligt att det är en sån här... att det är en... liksom antingen eller. Det är på något sätt ganska svart och vitt i juridiken. Antingen har du stulit någonting eller så har du inte gjort det.
Mm.
Jag kan uppskatta den tydligheten på något sätt. Det är så svårt att säga sådär att det här ska jag bli ihågkommen för. Men vad skulle du... Vad vill du bli liksom ett blått streck för?
Jag vet inte. Jag skulle nog... Alltså jag vill nog åstadkomma någonting lite mer, alltså någonting lite materiellt. Jag vet inte. Jag skulle vilja skriva en bok kanske.
Mm.
Så att man inte bara blir ett namn. Alltså det är inte bara därför jag skulle vilja skriva en bok.
Nej. Lite egocentriskt annars.
Ja, men precis. Nej, men ja, kanske skriva en bok. Eller, ja. Någonting, skriva något lite historiskt. Eller någonting där kanske folk känner igen ens namn.
Mm.
Och sådär. Ingen riktigt tydlig uppfattning om hur jag ska åstadkomma det ännu, men...
Ja, du kan söka till Paradise Hotel.
Ja, det kommer säkert stå med i de här...
Ja, men jag tror det. Men det roliga är, jag såg en nyhet i morse. Och det är att det är fler personer som söker till att vara med på Paradise Hotel idag. Än vad det är folk som söker till lärarutbildningen.
Ah.
Det är lite sjukt.
Ja, men gud vad hemskt. Jag är väl glad att inte samma personer söker till lärarutbildningen i och för sig.
Nej, nu var du lite föraktfull kan jag tycka.
Var jag?
Ja, lite. De är säkert jättefina människor när de inte liksom känner pressen av att de måste ligga i tv. Tror du inte det?
Ja, det kan jag hoppas. Nej. Men nu låter jag väldigt fördömande.
Ja, det gör du.
Fast det vet man ju för sig inte. De kanske sökte till lärarutbildningen också.
Ja, de kanske inte kom in. Så då hade de Paradise Hotel som liksom ett andrahandsval.
Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Kulturpodden med Rebboni. Hoppas ni vill lyssna igen. Hej då!
Tjolahopp, tjohej!